I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Anja och Julias podcast.
Oh shit, vilken rivstart. Jag hann knappt klunka i med vattnet. Ja, vilket avsnitt är det?
95.
Hej, ja, 95.
Ja, jag bara drog igång det, för du skulle iväg och spela. Jag tänkte, nu har vi bråttom.
Ja, och dessutom så är det 17 grader varmt ute.
Nej, det är så ljuvligt. Och internationella kvinnodagen.
Ja, kan det bli bättre?
Nej, kan det nog inte. Vi har det så bra.
Ja. Hej allihopa som lyssnar.
Hej. Mm. Anja, vi har ju varit ute på äventyr, du och jag, Sofia Helin.
Ja, då har vi ett väldigt roligt, peppande, växande äventyr. Eller som fick mig att känna att jag växte i alla fall.
Ja, vi hade ett föredrag ihop om kvinnligt nätverkande.
Ja.
Och det fick oss att behöva vända lite ut och in på oss själva.
Mm.
Ja, vi pratade om rädsla och varför det är svårt för kvinnor att ta sig fram och bristen på nätverkande och ja,
massa vi har gjort. Och, jag tyckte vi gjorde det väldigt bra.
Tyckte jag också. Och vi började ju med att säga vad vi tyckte om varandra första gången vi såg, som alla rädslor vi hade för varandra. Det var väldigt roligt.
Och knasiga idéer, och de skrattade ju väldigt mycket då, de som lyssnade på oss.
Jag berättade för min man vad vi hade sagt. Han bara, ja, men det var ju tre sjuka människor.
Men det var ju, vi var ju sjuka på den tiden.
Vi var sjuka, men det roliga var att så många kände igen sig. Så även om vi kanske var sjuka i sinnet just då, så är det någonting som är igenkänningsbart. För det var inga snälla saker vi tänkte om varandra.
Nej. Det är roligt när man står och föreläser sådär, för att jag blir så nyfiken på de som lyssnar. Ja. Man pratar så mycket om sig själv och sina egna erfarenheter och idéer och styrkor och svagheter. Så blir man så här, men vilka är de här?
Eller hur? Och du var så rolig, för du var så underbar. Du bara, men kan ni berätta lite om er själva? Och de bara, jaha. Det var jättefin, vilken fin stund vi hade.
Ja, det var det verkligen. Men vi stannade ju kvar sen och minglade lite och fick lite snittar. Och vi fick fantastiska blombuketter och så. Det var ju väldigt spännande att prata med. Jag pratade med några yngre tjejer som var, tack för att du sa att ni inspireras liksom underifrån av oss yngre. För vi upplever nämligen att vi åtnjuter en större frihet än vad ni gör i våra könsroller och sådär. Ja. Och det var så skönt, för jag upplever verkligen att vi inspireras av yngre skådespelerskor och deras nätverkande, och inte bara skådespelerskor. Nej. Utan i övrigt också.
Det är nya generationer som är uppväxta med tankarna på ett genusperspektiv liksom.
Ja.
Mm, så jag snorar in allt jag bara kan. Men jag var ju mycket inne på det här att våga göra fel. Det har varit en stor grej i mitt liv, att det är så fruktansvärt farligt att göra fel. Och jag har försökt att försökte jag ju med recensioner också. Jag ansåg det som fel då när jag fick dåliga recensioner. Att smita undan, och det var ju ingen bra strategi. För att det äter ju upp en i alla fall. Så det är bara,
men då, hur menar du med smita undan?
Alltså försök att inte tänka på det. Slå bort tanken när den kommer. Inte gå in i den smärtan. Bort med den. Det har inte hänt. Ja.
Det spelar ingen roll.
Ja. Nej, det gör ingenting. Bort med den. Istället för att kliva in och säga, shit, det här blev ju jättejobbigt. Eller oj, vad fel det blev. Eller vad det nu kan vara. Det har varit min livsstrategi. Hela livet. Så farligt och så smärtsamt att göra fel, eftersom det har gjort ont så länge, eftersom jag har vägrat att se vad jag har gjort. Ja. Och efter vårat föredrag, Anja, så skulle jag åka och få ett pris på Stora ljudboksgalan.
Just det, du skulle få folkets pris.
Ja, eller vad det nu var. Det var faktiskt lite oklart vilket pris jag skulle
ge. Flest inlästa böcker på, för det är ju faktiskt, du har ju lagt upp på Instagram en jätterolig liten film när du lägger den sista Isfolket-boken på den här stora stapeln av pocketböcker. Du läser det sista och så lägger du upp den, eller hur?
Ja, precis så är det.
Och jag nästan rös när jag såg det.
Ja, jag ska berätta om hur det kändes sen. Mm. Mina förväntningar på det. Hur det skulle kännas apropå att bestämma sig innanför hur någonting ska vara.
Mm.
Men på stora ljudboksgalan, då kom jag ju att vara lite stasad. Jag läste in på dagen, så hade vi föredraget, skulle jag ta emot ett pris. Och jag var lite oförberedd på hur stor den här galan var. Det var flera hundra pers och alla förlagsmänniskor var där, författare väldigt.
Ja, jag såg det, för sen gick jag in då på Andreas Röjmar på Norstedts, hans Instagram. Eller jag scrollade förbi honom. Ja. Och då såg jag att det var från, ja men det måste ju vara den här galan Julia är på. Det är ju en jättestor gala.
Det var
du bara, jag ska åka och ta emot något pris, jag vet inte vad det är. Så, det var den värsta galan.
Jag kände mig lite underklädd kan jag ju säga. Folk kom i galastassen, jag kom i den lilla svarta i och för sig.
Det var jättefin när vi hade föredraget, så det var väl samma eller?
Ja, det var det definitivt. Mm. Jag hade ingenting i beredskap där.
Mm.
Och jag var lite oförberedd på att det skulle vara en så lång intervju med mig, så att, och alltid i början av en tillställning så är folk väldigt koncentrerade och artiga och lyssnande verkligen, och det här är en stor happening för hela bokvärlden kan man väl säga. Så det var väldigt mycket folk och journalister där, och jag blev bara den första som blev uppropad på scenen. En lång intervju med konferensen där vi pratade om Isfolket, och jag fick liksom berätta om mina upplevelser och vad jag tyckte om böckerna och så vidare och så vidare, tillsammans med Jonas Tillander som är vd, som är ägare av Storytel.
Mm. Han är rätt snygg va?
Ja, han är rätt snygg.
Jag såg någon bild på honom. Ja. Parentes. parentes.
En parentes. Jo, han är snygg han.
Ja.
Men han var också så här lite förvånad, tror jag, att stå där uppe så länge. Så att när konferensen frågar mig hur många timmar ljudbok jag läst in, då säger jag 11 000 timmar. Det hade jag ju räknat efter dagen innan. Han bara, 11 000 timmar, är det sant? Jag bara, jajamensan. Så jag så här lite spridda protester i publiken. Jag bara, de har fel, de kan ju inte veta vad jag håller på med. Jag räknade igår. 11 000 timmar. Och Jonas också blev så här lite att han tappade lite talförmågan där och sa, ja, och nu ska ni åka och träffa Margit Sandemo och min mamma bor jämte, så ni kan äta lunch där. Så det slutade med att jag ska äta lunch med Jonas Tillanders mamma och att jag har läst in 11 000 timmar ljudbok.
Mm-mm.
Jag går av scenen och ser det så här trångt framför, jag går bakom och känner att det är någonting som känns konstigt in i mig. Då möter jag Morgan Alling med händerna i sidorna, bara tittar på mig med ett stort leende, bara 11 000 timmar. Jag bara, nej, nej, nej men för helvete, jag läste in 11 000 sidor. Och det tar ju inte en timme att läsa in en sida ljudbok.
Nej.
Det skulle snitta i så fall på att varje bok var 234 timmar lång.
Jätteroligt!
Och jag bara,
en timme per sida.
Och du vet, jag kan inte backa bandet, jag kan inte springa upp igen för nästa grej har tagit vid och det har varit en signaturmelodi, jag kan inte ställa mig och skrika där, så allt var bara så här. Nej men då kände jag den här känslan, låt mig sjunka genom jorden, ta bort mig härifrån eller skjut mig i huvudet. Varpå jag kastar mig över telefonen och skriver till dig och Sofia, bara hjälp, SOS, hjälp mig, jag har gjort bort mig. Och ni skrev så underbart tillbaka, så det, då kände jag, jag kan andas, jag kan andas, jag kan andas.
Mm.
Men så lovade Morgan med att om han vann ett pris som han var nominerad för, då skulle han fånga upp bollen. Så det var mitt hopp till det liksom. Jag var jättenervös, säkert en kvart till, hoppas. Och så fick han inte komma upp, så jag fick stå där.
Jäklar.
I en och en halv timme med skammen och träffa de här förlagsmänniskorna som bara, 11 000 timmar, du är inte klok. Och det värsta av allt, Anja, det är att efter mig så fick Reine Brynolfsson ett pris. Ett hederspris för de synskadades riksförbund. Och det är ett verkligen fint pris, för de behöver ju ljudböcker kanske mer än någon annan.
Mm.
Och självaste klon var att han hade läst in en bok som heter Ulysseen, som var 38 timmar lång. Och det här 38 timmar lång bok, det är så fruktansvärt mycket, men jag hade ju lite tagit udden av det med mina 11 000 timmar. Så att, jag plöjade även Reines tal.
Uh-huh.
Ja, sådär lite.
Det var väl ingenting, 38 timmar. Julia Duvenius.
Det är ju inte ens en fjärdedels Isfolket bok, för i helvete.
Nej.
Men sen så dagen efter när jag vaknade så gjorde jag som vi har pratat om så mycket. Jag klev in i problemet istället för att smita undan. För jag vaknade så här lite svettig vid 6 på morgonen. Kollade mobilen och så stod det så här rubrik på olika tidningar för den här artikeln. Julia Dvenius fick pris för 11 000 timmar och folk hade börjat dela det här. Och jag bara nej, det bara spred sig som en löpeld.
Mm.
Så jag klev in och skrev ett roligt inlägg om hur fel det blev och oj så det kan bli och sådär. Och kände mig befriad efteråt, Anja. Istället för att smita undan och bara låtsas som att det inte hänt, inte öppna telefonen på 5 dagar, så klev jag in och det blev en rolig historia istället.
Det är det där. Jag har berättat för dig, tror jag, om den här engelska gamla mannen som jag kände förut. Som översätter, han översätter bruksanvisningar, böcker, allt möjligt. Ja. Och när han skulle berätta för mig, för jag har haft exakt samma problem och har fortfarande som du det här, och gud, skammen i att göra fel.
Mm.
Och hur han då sa till mig att han berättade om när han har haft samma problem själv. Och när han fightades med det här, en så gammal man det här. Så hade han bestämt sig för, han hade fått tillbaks en översättning som han hade gjort. Och de hade skrivit, det var någon bruksanvisning där de hade bara skrivit fel, strukit över med röd penna och liksom allt var fel han hade gjort.
Mm.
Och då för att träna sig själv så satte han upp det på anslagstavlan på jobbet.
Ja, det är så
och det kan man ju säga att det är exakt det du har gjort. För ja. Våran anslagstavla nu för tiden är ju Facebook.
Ja.
Och så var det ju världen. Han dog inte och du dog inte. Snarare blir man befriad.
Ja. Kliv in i skammen och säg tjena.
Ja, och det är precis lite det vi pratade om på föredraget. Att perfektionism är en förödande livsstrategi.
Ja, det var ju så roligt att min första instinkt efter att ha hållit det här föredraget. Det var, nu flyr jag. Hej då. Ha det bra,
ja.
Hej.
Ja.
Hej, hej. Men då hade jag ju faktiskt oss att luta mig mot.
Mm.
Och det var ju grymt. Men dagen efter ljudbokspriset så kom nästa grej. Jag har hållit på med detta i började i maj 2013, i 2 år, 2,5 år har jag hållit på med att försöka få igenom idén och göra den liksom. Så i tisdags blev jag klar med 47 böcker i Isfolket.
Mm.
Och min förväntning av hur det skulle kännas, Anja, var att det kommer vara så här, jag kommer bli euforisk, lycklig, jag kommer springa ut i studion och säga ja, jag har gjort det. Och så skulle alla applådera, typ som en Hollywoodfilm hade jag tänkt att det skulle vara ungefär då.
Mm.
Det var det att när jag vänder blad, alltså för sista 20 sidorna gick väldigt långsamt, inte en timme per sida, men långsamt. Och när jag vänder sista bladet så bara får jag så här en klump i halsen. Sitta här och få skärpa mig. För sen ska jag börja gråta.
Mm.
Och så tänkte jag få skärpa mig. Jag kan inte sitta här och grina sista sidorna för helvete. Men ändå likförbaskat sista meningarna så kom liksom. Jag var tvungen att bara stänga av och gråta en skvätt.
Mm.
Och sen så KBT-ade jag det också genom att göra ett inlägg på Instagram. Så jag fick ta om det några gånger. Och då kändes det lite bättre. Att det är inte farligt med slut, det är inte farligt med slut. Men jag hade också bestämt mig för att jag har alltid i mitt liv varit dålig på avslut. Det har vi pratat om förut i podden. Du att jag vill bara springa vidare till nästa och låtsas som att det inte har varit någonting. Och så
som om, det är lite som att känslor är farliga på något sätt.
Ja.
Om man lyssnar på dig. Det är själva känslorna som du vill undvika.
Precis så. Och framförallt att jag inte kan... att jag inte kan förutse vilka känslor det är också skrämmande. Hade jag kunnat planera vilka känsla som skulle komma så skulle det nog mycket bättre kontrollera hur det skulle vara. Men det kan jag ju inte. Så att jag bestämde mig för att bryta ett mönster till, att göra något vackert av det sista och inte gå ut och äta middag och dricka vin, för det känner jag att då är man trött och man går hem och sover och ser inte så mycket mer med det. Jag vill göra vad är görandet. Och så fick jag en känsla av att jag hade lust att lära mig skjuta, Anja. Jag vill skjuta luftgevär.
Mm.
Och så googlade jag på det. Så det fanns tyvärr inget bra ställe som jag hittade för hela familjen. Men jag hittade O'Learys vid Norrtull. De har en så här spelhall, verkligen. Så vi körde en trekamp med bowling, shuffleboard och basket.
Vad kul!
Ja, jätteroligt. Och så var jag tvungen att samla familjen, för jag är också väldigt kompetitiv. Så att jag tycker det kan förta hela glädjen att jag börjar tävla med alla.
Mm.
Så vi hade en överenskommelse, man får tävla lite och liksom sådär. Men framförallt ska vi lyfta varandra när det går bra för någon.
Mm.
Och det var så roligt. Vi var så påfyllda när vi kom hem vid 11-tiden. Så jag somnade, med, du vet, jag la upp benen på en stol på vardagsrumsgolvet. Och somnade på golvet. Som ett litet barn. Men det var mitt första riktigt värdiga avslut på någonting som jag har gjort. Och jag sov gott och helt enkelt, Anja. Min känsla av alltihopa var nog att jag var jävligt trött.
Ja. Men vilken fin, liksom, att du fick till det.
Ja.
Alltså jag menar att du också belönade dig med någonting som var liksom för det som betyder mest i ditt liv, din familj liksom.
Ja, som har suttit med mig varje kväll när jag ligger och bläddrar och skriver anteckningar och håller på liksom.
Ja.
Det var väldigt, väldigt fint. Jag tror jag ska ha en isfest också på något sätt.
Men det måste du nästan ha.
Ja, det måste jag ha.
En ismiddag.
Ja, en ismiddag måste jag ha.
Innan det är för sent, för snart är våren här.
Ja.
Eller den är här.
Ja, den är här. Våren är här och vi behöver en liten ismiddag. Eller isfest.
Och du Julia, du är fri.
Jag vet.
Även om det här det liksom inte har varit någon fångenskap så ändå.
Ja.
Du är klar. Det är ju, det finns ju en enorm lättnad, tomhet och sorg i att vara klar med någonting.
Ja.
Det är så mixed up feelings att det är liksom, ja.
Ja, det är lite galet. Också att jag saknar de här tokiga människorna som jag har levt med under 2,5 år så intensivt.
Mm.
De har varit helt knäppa ju. Men en avslutning till blir att jag ska åka ner till Margit nästa vecka.
Mm.
Och träffa henne. Mamma är folket.
Ja. Hälsa henne från oss.
Det ska jag göra.
Vi touchade det lite. Och när du sa det i förra, för 2 veckor sedan då, den podden. Anja, du ska ju vara själv eller något sånt där, sa du.
Mm.
Vad fan också hon sa det. Jag hade inte tänkt säga det innan de har åkt. För att om vi har någon mördare som lyssnar på vår podcast. Eller något psycho eller en stalker. Ja. Då kommer han nu, för jag tänker alltid att det är en han. Då kommer han nu veta att jag är ensam hemma.
Ja, men
jag sa ingenting. Jag tänkte så här, gud vad löjlig jag är. Det finns det ju inte. Men jag har liksom inte lagt ut något så här bild på att jag är ensam. Efter liksom typ 7-8 dagar så la jag ut något om att jag kollar ensam på tv. Mm. Men jag var så himla rädd att någon skulle få reda på att jag var själv hemma.
Jag vet precis vad du menar. Jag känner exakt likadant. Jag vågar inte säga det överhuvudtaget.
Nej.
För man sa jag det om dig. Det var konstigt gjort av mig. För att själv har jag precis samma tankar.
Men det tänker man inte på att andra ska tänka. Det där är en sån här tanke som man tror att man bara själv tänker att...
Ja.
Att man är så självupptagen att man tror att det finns någon som lyssnar eller hör. Eller för, ja, jag bara vågar knappt prata om det för då kanske någon kommer på idén. Liksom.
Ja, men jag fattar vad du menar. Den släpper
vi. Vi släpper den grejen.
Men du är inte ensam längre?
Nej, jag är inte det. Nu nej. Kan ingen komma att ta mig.
Men nu kommer jag att ta mig.
Stora, starka man hemma. Nej, jag kan... Nu vart det ju också fel. Nu vart det ju genusfel. Jag ska ju kunna försvara mig själv.
Ja, men det kan du ju. Det berättade du på föredraget.
Ja, just det. Jag berättade att mina första tankar om tjejer förut var alltid... Om jag tyckte att jag inte var lika snygg som dem, då tänkte jag... Eller snyggare. Då var alltid min strategi att tänka att... Ja, men jag kan nog slå ner henne i alla fall. Jag är starkare än vad hon är. Hon har inte chans med min envishet. Kommer jag rycka ut hårrötterna på henne innan hon har hunnit blinka?
Ja, men det är ett visst självförtroende. Och tro sig om den fysiska styrkan. Definitivt. Ja. Jag är för.
Vad sa du?
Jag är för.
Du för det att tänka vem man kan slå ner och inte.
Mm.
Men min familj har varit i Thailand i 2 veckor. Jag skulle ju följt med från början, men så slängde teatern in nya föreställningar som gjorde att jag kunde inte hänga med en vecka som det var tänkt först. Men sen kom det också en massa filmdagar. Jag har ju filmat en hel del när de har varit borta i den här Gåsmamman.
Mm.
Med bland annat Alexandra Rappaport och Andreas Kundler och... Gustav Hammarsten och så vidare. Och det är jätteroligt.
Så kul att höra dig ha kul på jobbet, Anja. Jag är så glad för din
skull. Så sjukt roligt. Och jag verkligen tänkte där. Jag är inte, som du och jag pratat om, jag känner mig aldrig riktigt som en kulturmänniska, vet du det?
Nej, men jag fattar.
Ja, men jag känner mig som en skådespelerska. Och jag känner mig inte som en teatermänniska heller. Men jag älskar skådespeleri.
Mm.
Och det stod så klart för mig. Det är ju där min lycka och glädje med jobbet ligger. Inte i vad ska vi på teatern stå för? Och jag fattar att vissa kan uppfatta det här som ytligt och oseriöst. Men jag skiter i det. För min glädje och min lycka alltid legat i det här med skådespeleriet.
Mm.
Även med film, allting liksom. Hur kan jag? Och jag har fått så roligt med maskören Nina Spjut här. Att vi har liksom, och kostymören, att vi har liksom snackat om hur jag ska se ut. Och det är helt annorlunda än det jag gjorde sist då, Sunes mamma. Det är något totalt annat med skinnbyxor och långt hår och mycket smink. Och jätteroligt.
Mm.
Och sen att få jobba med Alexandra och jag började ju med skådespeleri samtidigt. Vi sökte scenskolan samtidigt. Hon satt på trappen och vände sig om mot mig och sa, det var sol och vi sökte scenskolan och sa, vill du ha en Vicks blå? Sen har vi varit kompisar sedan dess. Så när vi tog nu umgås, du vet, när man får barn och sådär, så nu jobbar vi ihop igen och det är jätteroligt. Även om vår första scen var att vi skulle nästan börja slåss, så var det ändå jättekul. Och Andreas som jag har jobbat med när jag var yngre. Ja, det är spännande. Kul, tycker jag. Och så jag har haft mycket att göra när de har varit borta. Jag har provfilmat, vi har föreläst, jag har spelat på teatern och jag har rakat min mustasch med en ny rakhyvel som jag fick av Sofia Helin.
Alltså, det där är ett jättekonstigt, Anja.
Ja, det var en liten sån här rak grej.
Jag fick också en sån, men raka mustasch lät så grovt.
Det var ju idiotiskt att göra. Sofia, hallå. Jag har ju så grov mustasch, så nu har jag ju växt ut dubbelt så tjocka strån, känns det som. 5, 6, 7, 8, 10 stycken
svarta. Det är morrhåren.
Svarta. Det är morrhåren och under hakan också. Jag har alltid haft dem, men det blir ju mycket tydligare när man rakar. Man ska ju använda pincett.
Ja. Eller laser.
Eller laser. Mm. Så jag har gjort mycket, så jag har ju varit upptagen hela tiden med saker. Men, och vi hade ju tjejmiddag.
Ja.
Anita Schulman bjöd oss på teatergrillen med massa intressanta kvinnor.
Kvinnligt så nätverk.
Ja, så spännande att träffa kvinnor. Massa andra olika yrken och...
Ja.
Ah, vad jätteroligt. Och sen sov jag över hos dig.
Ja, det var magiskt. Det kändes som att det är man inte med om så ofta längre. Att tjejkompisar sover över.
Nej. Och det, för din man var ju också borta. Det kunde ju också kommit mördare hem till dig. Så det
absolut.
Var bra.
Ja, då hade det varit så jävla stark, Anja. Ingen hade haft en chans.
Nej, då hade vi slivit dem i håret och tryckt ut ögonhålorna med våra vassa naglar.
Bananas.
Ja. Men annars sen har jag sysselsatt mig första tiden. Jag gjorde om hela arbetsrummet. Jag har släppt hem nya överkast, kuddar, blommor. Jag har gjort blomsterarrangemang. Jag ska skicka sms till dig, du som vill ha blomsterarrangemang. Som ser riktigt såhär jugendaktigt ut. Och jag har varit en frenesi liksom. Sen efter typ halva tiden så hamnade jag i tv-soffan när jag var själv. Och det började kännas tomt. Och det började kännas meningslöst. Och tankar som var underbart när de hade åkt precis. För det är ju underbart att få vara själv först när man lever i en familj. Liksom. Mm. Det var att mina tankar fick löpa fritt. De avbröts inte hela tiden av mamma, åh, jävla skit, det var någon som sa något elakt nu på det här. Liksom. Utan jag fick vara fri i tanken. Det blev liksom obehagligt. Kan du känna igen det efter ett tag?
Ja, alltså...
Att det bara irrar runt tankarna och går vidare och gör ingen styrsel. Jag påbörjar en sak och avslutar den inte. Eller? Ja, kan du känna igen det här?
Jag känner igen det jätteväl. Att från början så är det ju en Lisa. Jag tycker att alla mammor och kanske också pappor borde få vara själva ibland. Ja. För det ökar lusten till livet och till varann och till sin familj. Och stimulerar fantasin. Jag känner mig... Om man har liksom, om man är hyperkänslig som vi är, att få vara ifrån det där att hela tiden bli avbruten och störd i sina tankar, då kan man bli nästan deprimerad till slut. Medan en sån frist kan ge själslig ro. Och sen så, som du säger, när den ron har infunnit sig, då känner man tomheten och längtan.
Ja, och tomheten har väl sin plats då?
Ja.
Den är inte av ondo, utan den är där för att... om jag upplever tomheten så kanske jag är redo att fyllas av gemenskap eller bråk eller vardag.
Ja.
Allt det där som det innebär att vara en familj.
Att längta efter vardagen är ju häftigt.
Jag började längta efter Theo så mycket också. Jag brukar mest bara längta efter barnen, men nu längtar jag efter honom. Vi har varit lite så här kära på sistone.
Men gud vad härligt, Anja.
Ja, jättehärligt.
Efter hur många år snackar vi?
Efter 12 år? Nej, vi har varit emellanåt annars också. Men nu börjar ju barnen bli större.
Mm.
Och plötsligt finns det där hålrummet eller tomheten som du sa, tiden.
Mm.
För att se varann. Kanske göra grejer. ihop också som vi har gjort mer nu på sistone.
Mm.
Men det roliga var då att det jag fastnade för framför tvn, det är en Kalinar Häckner-show.
Mm.
Och han är ju i färgerna väldigt lik Theo.
Mm.
Inte utseendemässigt kanske, men ändå någonting liksom. Han är göteborgare. Och
så
liksom,
du blir lite kär i Kalinar där?
Ja, mm. återigen, för det var jag på 90-talet.
Det var jag med.
Tittade på honom så här, men nu blev jag kär i honom igen. Och undrade, vad går han till för hudterapeut? För han har ju inte åldrats en dag. Han har på sin höjd lite högre flikar.
Ja, men du, han har ju samma grej som Lars Winnerbäck. Han är ju lite skäggig, man ser ju inte.
Nej, det är ju det. Killar kan ha skägg.
Ja, de kan dölja.
Kan inte vi tjejer ha?
Jo, det kan vi. Det har ju du precis sagt.
Vadå då?
Det är bara sluta raka.
Jaha. Det är därför jag har fått skägg. För att jag ska kunna dölja min ålder. Jag har inte fattat det för. Tack, Julia. Men nästa grej jag fastnade för, det var Ivan McGregor.
Mm.
När han har ju gjort två dokumentärer om när han åker motorcykel jorden runt.
Mm.
Den ena heter Long Way Round och den andra har ett jätteporrigt namn.
Vad heter den?
Long Way Down.
Oj.
Jag tycker det låter så här. Long Way Down.
Ja, framförallt med den rösten.
Men det var det första jag tänkte, för någon skrev på mina Instagram. Du vet att han har gjort den som heter Long Way Down också. Jasså, han var i början av karriären. Nej, men då åker de till Kapstaden. Men jag såg den här när de åker genom Mongoliet och så. Sen såg jag att han har faktiskt adopterat ett barn från Mongoliet. Som han, men när han då, på slutet av resan, när de till USA.
Mm.
Och det med Evan McGregor är ju att han är faktiskt lik Theo på riktigt. De har exakt samma skägg.
Väldigt sympatisk utstrålning.
Ja, han är så jädra härlig.
Mm.
Och jag tänkte att han skulle bli mitt frikort då, Evan McGregor. Kan du, vad säger du om det, Theo, nu när du sitter och klipper det här?
Det är jätteroligt. En kollega till mig jobbade med honom, eller en kollega till oss.
Ja.
Men hon visste inte vem han var.
Ja.
Så att hon hade varit i USA och New York. Han bara, ska du följa med på middag ikväll? Hon bara, nej, jag ska gå till hotellrummet. Och sen så kom hon hem och bara, ja, så pratade hon med sina barn i Sverige. Och så sa de, vad har du gjort, mamma? Men det var han som ska spela huvudrollen här. Hon bara, John McGregor. Hon bara, ja, så heter han. Han frågade för jag ville följa med på middag. Och jag sa, nej, jag ville hem och vila. De bara, mamma, vad är det lilla vete?
Jag tror jag vet vem vi pratar om. Men i alla fall, så när han har kommit fram till USA, när de är på slutet av resan, när det bara är så här lätt, när de åkt genom Kazakstan, eller liksom Mongoliet, Alaska och allting, så har det ju varit enorma strapatser. Mm. Jätteroligt program faktiskt, men det är bara fin asfalt genom USA där. Och han börjar få samtal från sin agent, han har 20 manus som ligger och väntar, och hans polare har inget jobb alls när de är klara, han som han åker med. Mm. Det är så fint. Och då säger han så här att det känns så futtigt med de här multimiljondollarfilmerna. Efter att ha varit hos de här fattiga barnen där och där. Det är inte det som har varit målet med resan.
Nej.
Att åka runt och vara någon slags välgörare överhuvudtaget. Men de har ju hamnat på olika ställen. Mm. Otroligt fattiga ställen eller där man lever på ett helt annat sätt. Mm. Ja, det var så fint ögonblick i den där dokumentären, tyckte jag.
Mm.
Men i vilket fall... Så började jag direkt, efter ett tag började skicka mer eller mindre desperata sms. Jag tänkte jag skulle... Theo och jag har en grej, och jag och barnen också, att vi ringer inte och håller på och smsar så mycket när man är borta. Det har alltid varit så.
Vad skönt.
Men det är ganska skönt.
Jag blir manisk.
Då får de ha sitt där borta. Vi skypade några gånger första veckan, och sen fick de vara i fred.
Mm.
Och jag fick ha mitt här.
Mm.
Men det, liksom, jag skickar ju till Alia efter ett tag sådär. Hur har ni det liksom? Min älskade dotter, skicka någon bild. Och så har jag skickat massa emojis.
Mm.
Så härlig från mamma. Får tillbaka. Vi har det fett awesome. Ingen mer? Nej.
Ingen bild fick du inte.
Säg till pappa att han ska köpa en present till mig. Och så har jag skickat en massa emojis. Det ska jag säga till honom. Krama pappa och dig själv och Jona. Ni är de underbaraste i universum. Och sen så saknar er. Vad gör ni? Hur mår ni? Jag är på teatern och spelar Kaljära. Det känns så futtigt, Julia.
Glammigt.
Men då får jag tillbaka. De saknar mig jättemycket. Och de har ju helt underbart där. Och man får bilder av tår som vippar på stranden. Och liksom.
Men du...
Jag skickade, vet du vad jag gjorde då? Nej. Då spelade jag in en liten kort video. Mm. När jag går med mina smutsiga vinterskor vid Mariatorget i vattenpölar och på snöslask. Mm. Och sa, ni har väl tårna i sanden nu? Och jag har liksom går där. Och...
Oh.
Men så kommer det här. De desperataste. Är maten god? Frågetecken. Finns det goda glassar? Frågetecken. Är polerna bra? Och då får jag bara tillbaka. Japp, allt är bra.
Jag tycker du fick lite mycket motstånd, Anja.
Eller hur?
Ja, lite mycket tycker jag. Jag tycker lite synd om det nu faktiskt.
Men nu ska vi prata om det här som du hade då när du skulle sluta läsa dina böcker. Ja. Förväntningarna på hur det ska bli då.
Mm.
Då precis. Har jag naturligtvis
förväntning. Jag har redan målat upp det, hur det var när ni träffades igen. Hur barnen kommer i slow motion mot dig och skriker. Mamma och Theo bara, min älskling, äntligen är vi tillsammans. Så ser det ut för mig.
Ja, det börjar då med att jag spelar för det första på kvällen när de ska komma hem. Och de kommer till Arlanda ungefär samtidigt som jag slutar spela.
Mm.
Så jag hinner komma hem före dem. Jag tar en taxi hem för att förbereda det sista med presenter som jag har köpt. Och att det ska se fint ut här hemma och sådär.
Mm.
Och så skickar jag ett sms. Var är ni? Är ni på väg? Vi sitter i taxin hemma om 10 minuter. Men kom ihåg att vi är väldigt trötta. Redan där.
Okej, så här, kommer lite det avståndstagen.
Ja, blir det lilla barnet till mig jätteledset. Och bara, ja, jag ska ta det lugnt. Jag ska inte vara så
på.
Hetsig och på. De är för trötta. Ja, jättesårad. Och Theo har inte menat någonting särskilt. Bara att jag inte ska ha så höga förväntningar. För att de kommer vara trötta.
Mm.
Ja, så är jag redan lite sårad innan de kliver in. De kommer hem och barnen är ju naturligtvis som de är. Härliga, spontana. Alia är mest intresserad av sina grejer som hon har köpt och som hon ska ställa upp i sitt rum. För hon är liksom 11-12. Och Jona är, mamma! Mamma! Och jag måste krama dig länge. Jag springer in i lägenheten, kommer tillbaka, kramar mig. Mamma! Det här underbara, det som jag förväntat mig att alla ska göra.
Mm.
Och Theo är kärleksfull och gullig, men jag ser att han är väldigt trött.
Mm.
Och sen lite senare så missuppfattar han ett tonfall från mig och jag missuppfattar ett tonfall från honom och så börjar vi bråka.
Ja, hur många timmar, hur många minuter hade ni umgåtts då?
Ja, 1,5 timme och barnen hade lagt sig, tror jag.
Ja, men det var ändå ganska bra, tycker jag.
Mm.
Faktiskt.
Eller hur? Det slår aldrig fel. Man ska inte ha några förväntningar. Och jag sa det till mig själv innan. Ni kommer att börja bråka, Anja.
Mm.
Ha inga förväntningar. Och ändå så hade jag det.
Ja. Men det går inte att radera ut förväntningar, Anja.
Nej, det gör ju inte det. Man kan inte bli som något helgon som bara expect nothing, accept everything.
Nej, finns en gräns liksom.
Finns en gräns. Och vi kan ju bara slå fast, han gjorde fel, jag gjorde rätt. Som
så.
Vanligt.
Ja, men det är ju så, det vet jag väl.
Kvinnor är lite bättre än män. Det är ju ändå internationella kvinnodagen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, det här det är ju internationella kvinnodagen. Och det är en kluven dag. Det har vi ju också pratat om förut. Vi har ju poddat så jävla länge att man bara ska ha en dag om året som är.
Följer du Lina Eidestam eller vad hon heter?
Ja, det
ja, såg du hennes roliga bild?
Nej.
Det finns tydligen en internationell mansdag.
Jaha.
Ja, eller hon har i alla fall ritat en seriestripp där internationella mansdagen, och så är det ett torg, så är det en gammal gumma som går över och det bara blåser höstlöv, det är någon gång i november eller något sånt där. Och sen så internationella kvinnodagen, så är det en demonstration och massvis med folk på torget och en massa män som bara, varför finns det ingen internationell mansdag? Och de är ute och gör en motdemonstration, det är skitförbannade. Det är
jätteroligt.
Så jävla taskigt, varför ska ni få en egen dag?
Så här. Det är så
underbart. Då engagerar man sig, men inte på den internationella mansdagen.
Nej, det är liksom bara luta sig tillbaka, ta en bärs till och ha det gött. Mm. Men det är ju, jag har ju lite komplicerad relation till kvinnor. Jag har ju alltid umgått sig nästan bara med kvinnor. Med min mamma, mina båda systrar, mina tre mostrar och alla mina väninnor. Liksom. Det har varit mitt skyddsnät. Och det märkliga är ju då, som vi kom fram till under våran lilla föreläsning, att relationen till kvinnor är inte heller så enkel.
Nej, jag har ju varit lite tvärtom mot dig. Jag har haft tjejkompisar, jag har haft mycket manliga vänner. Framförallt pojkvännerna som jag har liksom hängt med mycket och dens killkompisar.
Så mitt första minne av dig, Anja, fast var ju att jag hade ju hört så mycket om dig. Du kom in på scenskolan, du var så begåvad, du var så vacker. Du gick året över mig i Stockholm i min bästa killkompisklass. Och du var ihop med en kille i min klass. Och så träffade jag dig, så var du jättekärleksfull och kramade om mig och sa, fan vad du är snygg eller sån där. Och min första tanke är bara, det säger de bara för att smöra, hon vill bli kompis med mig för att jag är kompis med hennes liksom närmsta killar.
Hör du det hysteriska skrattet? För att jag kommer nämligen inte ihåg det här mötet, för att jag var på lyran.
Ja, men jag kommer ihåg det väldigt väl. Mm. Och så har jag funkat i relation till kvinnor. Jag har genast tillskrivit dem dåliga egenskaper för att inte själv vara så dålig. Och det är ju en väldigt tråkig egenskap som jag har mått jävligt kass av.
För det är det här som vi har haft gemensamt, som vi faktiskt diskuterade mycket när vi möttes i Grekland. Att vi har gjort andras inventeringar.
Ja, precis.
Inte våra egen, utan vi har inventerat andras tankar, andras hjärnor, andras motiv och eventuella baktankar, men inte våra egna.
Mm.
Nu har vi ju gjort det, men att vårt liv hade sett ut så.
Precis. Hur man gör illa sig själv i att tillskriva andra dåliga egenskaper. För det gör ju att jag per automatik tänker att alla andra gör det om mig. Och om det går dåligt för mig, så tänker jag att då glädjs alla andra. För att jag själv har fått livsluft av det. Liksom. Mm. Väldigt destruktiv spiral och ganska arbetsam att bryta, men det går.
Långt borta från solen.
Ja, verkligen. Nere i en krypta med gråsuggor, skulle jag vilja säga.
Mm.
Och... Du, på Instagram för ett tag sedan så addade du mig på en sida. Johanna N, smyckedesigner.
Ja, jag är jättevackra smycken, fantastiska.
Ja, och väldigt skarp kvinna, för hon hade en länk till sin blogg.
Precis.
Som jag gick in och läste. Och hon verkar vara en tuff tjej med mycket självförtroende, har alltid vågat säga vad hon tycker, tog mycket plats i skolan. Jag ser likheter med din resa i skolan, för du var också på och vågade vara mycket tills du fick... väldigt mycket motstånd.
Mm.
Och det som hon skrev i den här bloggen var att hon blev kallad på ett utvecklingssamtal i högstadiet med sina föräldrar. Och hon hade tjafsat emot några killar, haft en annan åsikt. Och läraren tar henne då och säger att du borde nog tysta ner dig lite, du tar väldigt mycket plats.
Mm, det har jag också fått höra väldigt mycket.
Ja. Mm. Och hur hon tänkte inte så mycket mer på det då, mer än att hon kände sig tillplattad och ska jag in i, jag är för mycket, jag ska pressas in i en liten folla här, en liten mall. Och hennes konklusion av det hela, hon är ju numera egenföretagare och driver ett stort företag och verkar vara ganska bra entreprenör. Men hon berättar att med andra män och andra företagare så upplever hon väldigt tydligt att män blir lyssnade på och kvinnor blir ifrågasatta.
Hur då? Vad skriver hon om det?
Jo, att de egenföretagande killarna, om de vill ha pengar eller söker lite expansion på något sätt, att de skrävlar och säger, jag kan citera ifall du vill. Jo, hon berättar om ett konvent hon var på där man skulle presentera sin affärsidé och där en kille berättar att hans framtida bolag inom ett år kommer att omsätta $1 miljard. Och då nickar de här panelen som ska hjälpa till och vara lite mentorer och imponerat så här, han har go i sig. Och hon berättar att det har hänt henne själv att i samma tävling då, det var en entreprenörstävling, fick hon frågan. Hon jobbar mycket med fjädrar, så skriver hon frågan så här, Men om fjädrar blir trendigt, byter du material då? Eller hon har inte gjort med fjädrar, utan de vill få henne att byta och gå efter trendsjok. Och det var efter att hon hade berättat att hon skapade smycken som är tidlösa och inte baseras på trend. Hon har alltså inte blivit lyssnad på överhuvudtaget.
Nej.
I vad hon har sagt. Det här var ju en tävling och gissa vem som vann, Anja.
Killen.
Ja, killen vann. Ja, men sen så var det också ett annat exempel om som hon berättar här i den här bloggen då. Om hur en kille öppnar en... Han har en polare som säljer hans produkter i en liten småstad från telefon. Och då öppnar han, enligt honom själv, en filial i en ny stad och expanderar. Och, och hennes ord är... Nej, men jag ska försöka utöka lite. Jag har en kompis som gäller mig att sälja på telefon från Skövde typ. Och att det här språket då väger så väldigt olika. Fast sanningsgraden i hennes påstående är mycket tyngre ju. Att man vill höra de här självsäkra. Ja. Vad skulle du säga?
Jag vill nog också höra det.
Det självsäkra?
På något sätt. Ja, man målar. Vi har ju pratat om det. Han besjälar ju här sin affärsvärld med framgångsrika ord.
Mm.
Som får den att bara, aha, men det här kommer hålla. Alltså så lätt förförd skulle nog i alla fall jag vara.
Mm, jag med.
Än om att som gör det här lite. Jag har en vän som när han har varit ute på resa. Mm. Så frågar man, hur har det varit? Jo, det var bra, men kanske lite. Och så kommer någonting som inte var så bra. Och det här jag frågar sig, varför gör du så där? Men det är för att jag inte vill att folk ska tycka att det låter för... Liksom, att folk ska stöta sig och tycka att det verkar som att jag har haft det för bra. Ja, men det är inte riktigt samma sak, men det är lite
jag
samma sak.
Vad du menar.
Men jag är tvärtom lite. Jag kan säga, ja, det och det var fantastiskt. Berätta kanske inte det som var dåligt.
Nej, men att besjäla är en sak tycker jag. Samtidigt tycker jag att sanningshalten är väldigt viktig. Sen så tycker jag en annan sak att dra ner sig själv för att inte stöta sig med andra. Men om jag har en affärsidé som jag vill att någon ska investera i, då vill jag vara helt sanningsenlig och inte föra dem bakom ljuset. Så hade jag gjort.
Jag tänker bara att sen vi började med podden och tagit något litet kliv in i medievärlden lite grann bara sådär.
Mm.
Så har jag en känsla av att Sverige är så litet så att påstår man bara någonting, vilken bransch den är i, så är det på något sätt inte sanningen, för det är det ju inte. Det är inte så jag menar. Jag vet inte riktigt hur jag menar.
Jag ska hjälpa dig lite här då på tråden. Hon skriver här också att viktigast är ytan, paketeringen. Det är viktigare. Och att hennes erfarenhet då i den här podden, Johannas erfarenhet, är att killar är bättre på att måla upp ytan. Medan tjejer vill visa flera dimensioner där alla dimensioner kanske inte är helt rosa skimrande. Jag tänker på det som vi har varit inne på, att man missbrukar orden fantastiskt, det är underbart och du är ljuvlig och hjärta mojigubbar liksom. Att man tar ifrån också, man tar ifrån orden sin värdegrund på något sätt. Och det som Johanna efterlyser här är sanningshalten i försäljningen.
Mm. Kan det vara så att man redan när barnen är små säger till tjejen att nej, men du får inte ljuga.
Mm.
Man ska inte ljuga. Och till killen säger man, han överdriver bara.
Mm.
Han överdriver så mycket.
Mm, precis, och skämta bort det och det får vara så.
Ja.
Men det ligger nog väldigt mycket i det att vi uppfostrar killar och tjejer. Olika på det sättet. Det är för att man vet också hur svårt det blir för en tjej som tar så där mycket plats och får komma på det här utvecklingssamtalet och höra att hon borde tagga ner. Man vet hur ont det gör.
Eller inte ljuga.
Ja, precis.
Vad det nu är. Hon kan få en hel skola emot sig.
Ja, och Johannas lösning här är att hon hoppas på lite mer realism. Att vi ska eftersträva sanningshalten i entreprenörskap, försäljning, sen visionerna och måla upp hur man skulle vilja ha det. Det tror jag att hon är helt fri för. Sikta mot stjärnorna, mot månen. Men jag kan inte ljuga om vad jag befinner mig nu och realismen i att jag ska vara där om 3 år. Hon hävdar att sunt förnuft också borde värdesättas mer och att kvinnor generellt, hon ber om ursäkt för sin generalisering, är bättre på att vara sanningsenliga. Hon kallar det andra nästintill lögn.
Hon har ju kommit väldigt långt med sin sanningsenlighet, måste man säga.
Mm. Och hon avslutar det här med att säga att hon var på en annan entreprenörsskala förra året. Där 5 av 5 nominerade var män. Ja.
Mm.
Och det säger ju någonting om hur vi säljer in våra idéer.
Ja, verkligen.
Mm. Men hennes konklusion av det hela är också såklart då att låt män och kvinnor ta lika mycket plats och understöd varandra. Och här behöver ju vi, för vi har ju pratat om det, normativa medelålders vita mannen som inger oss ett förtroende för att vi har sett honom på tv berätta fakta på ett lugnt och sansat sätt, styra olika länder med en fast hand. Vi har sett ledare, männen som ledare. Så att det här handlar också om att våga gå den andra vägen, våga bryta mönstret i vårt eget sätt att tänka.
Alla våra gamla föreställningar vik hädan. Nej, men det är mycket det, och det är väldigt spännande. Det kan ju vara så att man finner att nej, men det där som jag tyckte från början tycker jag faktiskt bäst om. Vad det nu än är. Men det är otroligt spännande sätt att leva livet. Att utmana sig själv i såna förutfattade meningar eller normer som jag har köpt utan att svalt, utan att ens tugga igenom dem. Det är väldigt spännande.
Ja, det är det verkligen. Och hon säger också, hon avslutar hela artikeln med att säga, eller blogginlägget med att säga att ingen i företagsvärlden har en självklarhet i att ta plats. Först och främst måste vi förtjäna platsen. Och då vi tjejer och kvinnor tenderar att alltid förtjäna den plats vi tar i dagsläget, så handlar det om att många killar och män måste backa och börja leverera istället för att snacka skit. Och jag tror att det är många män som inte snackar skit, men hon menar att förutom att vi ska ta mer plats så måste vi också lämnas mera plats. Och också ifrågasätta hur vi ser på kvinnor som vill ta plats. Och hur många smällar kan man ta för att man är jobbig för mycket, vill för mycket, ligger på och försöker vara på samma planhalva som männen. Och det här läste jag i en underbar artikel om som Fredrik Virtanen skrev när Patricia Arquette fick en Oscar för bästa kvinnliga biroll.
En av mina favoriter. Ja, I love her. Min granne, Susanne, är en kopia. Alltså så att det är obehagligt av Patricia Arquette.
Jag håller med. Jag har träffat din granne.
Ja, de är jättelika varandra.
Ja. Och det som hände på Oscarsgalan var ju att Patricia Arquette höll ett feministiskt tacktal. Det som var feministiskt var väl egentligen att hon sa, nu är det dags att män och kvinnor börjar spela på samma planhalva, att vi får lika mycket betalt för det jobbet vi lägger ner och att vi har lika hög trovärdighet inom våran bransch. Och alla branscher, alla mammor där ute, ni är gudinnor, ni för jorden vidare typ. Hon gjorde ett fint tal. Såg du det, Anja?
Ja, jag såg bara den snutten här sett, inte det andra.
Det är vår tid nu, säger hon. Och sen så...
Och sen ett jätteroligt klipp till Meryl Streep och Jennifer Lopez som råkar sitta bredvid varann. Och Jennifer Lopez, hon applåderar så här först. Medan Meryl Streep sätter sig upp och bara... Woo-woo-woo! Och så ser Jennifer Lopez på storbildsskärmen hur det ser ut när hon sitter och applåderar avmätt. Och Meryl är framåtlutad och bara verkligen visar sin support. Så då kastar hon sig fram, fast några 5 sekunder för sent skulle jag vilja säga, för att det ska vara riktigt äkta. Med. Hon var inte riktigt med.
Nej.
Men jag kan inte förakta henne för det är inte så jäkla lätt alltid att vara modig när kamerorna är riktade mot
den. Nej, det är skitläskigt.
Och då fick hon stöd där och kände att Meryl, med Meryl på, då vågar jag också, för jag beundrar Meryl. Och det är inte helt fel.
Nej, vi får ta kraft av varandra, det är bra.
Man ska inte vara så hård mot den som inte liksom först har tänkt till.
Det håller jag med om. Men sen efteråt på presskonferensen, då var Patricia Arquette eld och lågor och häver ut sig det här. Det är dags att alla kvinnor i Amerika och alla män som älskar kvinnor och alla som är gay och alla som är färgade som vi har kämpat för, att ni ska kämpa för oss. Och det här tog ju hus i helvete. Hon blev nerskriven, typiskt en medelålders vit fet kvinna typ var liksom rubriken. Hon är inte fet, men...
Fet? Nej, men... Hon har stora höfter och lite breda överarmar.
Hon är supersnygg, men att de menar att vi välmående överklass ska inte komma här och be en minoriteter om hjälp bara för att vi har stöttat dem några av oss liksom. Och min spontana tanke på det här inlägget var ju att tänka, nej men gud, det är nog rätt, det är rätt. Sen så såg jag den här underbara artikeln av Fredrik Virtanen där han skriver, varför ska man göra ner henne per automatik? Så fort någon, framförallt kvinna, ställer sig upp och tycker någonting, hasplar ur sig något som kanske inte är politiskt korrekt i alla läger, kan man inte få be om stöd? Vad fan är problemet? Så han uppmanade alla till att fortsätta heja på Patricia Arquette och skita i de här kritikerna. För det här är också signifikativt för vår tid, menar han på. Att så fort en kvinna gör ett litet, litet misstag eller som kan anses, som man kan dissekera på något sätt retoriskt, så är hon utan ingenting att ha. Och jag följde med i den svängen själv, Anja.
Och jag ska strax följa med i den i mitt nästa segment.
Ja, vad underbart.
Det bygger på en krönika som en kvinna har skrivit som jag tyckte en massa saker om.
Ja. Ja, men vad,
men jag tror också, Julia, ja, att i allt det här, om vi någon ska komma någonstans, så finns det något som heter förlåt.
Ja.
Och det betyder så otroligt olika för olika människor.
Ja.
Man måste också kunna se, jag kan ju inte gå runt och hata alla tyskar.
Nej.
Idag, vars föräldrar gjorde någonting som de kände sig tvingade till eller ville. Mm. Eller farföräldrar.
Mm.
Man måste säga, låta det gå före, som jag ser det. Låta någonting gå bara... Slippa undan och säga att nu utgår ifrån det som är idag med historien i ryggen.
Ja.
Så i alla fall har hjälpt mitt privatliv. Innan jag kunde förlåta så var jag en stagnerad människa. Jag var fast i mina föreställningar om hur allt skulle vara, vem som hade rätt och vem som hade fel.
Mm.
Och förlåtelse handlar ju om befrielse för egot, för sig själv. Det är jag som blir fri, inte den jag förlåter.
Men vem menar du skulle be om förlåtelse här då?
Nej, ingen ska be om förlåtelse. Nej. Utan de som... Om man är en minoritet så kan man väl, om man då får någon som vill ställa sig sida vid sida och säger stöd mig, jag stöder er.
Ja.
Vad är problemet?
Ja, jag håller verkligen med dig. Vad fan är problemet?
Vad är problemet?
Och här kommer min epilog då, min konklusion av detta, den här feministiska rörelsen. För att jag vägrar att bli hatisk, Anja. Jag tror på förändring. Mm. Ibland får man hålla i sig för det, man känner att det finns så mycket orättvisor och jag läser så mycket skit i tidningarna. Men, men ingen förändring sker ju i princip utan smärta. Man måste igenom ett visst kör, för annars hade man ju haft den här förändringen för länge sedan. Och jag tror att vi kommer tillbaka till det här som jag började med. Att vi kvinnor måste också få göra fel och säga hoppsan, det blev inte så bra. Eller jag står fortfarande för det där med sig, vad ni vill. Och vi andra ska stå och tillåta detta att ske utan att förfasa oss och höja röster och pekpinnar hit och dit. Alla män och kvinnor får heja på åt att vi kvinnor också får ta plats och göra fel. För det är det vi inte får i offentligheten och det är det som gör att vi inte kommer vidare, tror jag.
Men du har gjort fel nu.
Jag har gjort så jävla fel.
Och det gick jättebra.
Med hjälp och stöd av mina vänner.
Mm. Jag har hittat ett citat här som kanske passar dig.
Vadå?
Det är citat vi minns. Mm. Det här är från tidningen Etc. 1997.
Ja.
Och det är ganska länge sedan. Snart 20 år sedan.
Mm.
Citat vi minns, och då kommer citatet från Etc. 1997.
Mm.
Det finns ett stort utbud av kurser för kvinnor på temat våga tala och stärk ditt självförtroende.
Mm.
Men ingen har kommit på idén att starta kurser för män med temat håll käften när du inte har något att säga.
Det är genialt.
Jag tycker den är jätterolig.
Ja. Ja.
Det är internationella kvinnodagen idag. Mm. Vi måste få ha de här ämnena.
Ja, nu. Och vi får göra fel och vi får vara realistiska och vi får massa saker. Vi ska bara ge varandra lite plats och tillåtelse att göra de där felen.
Har du läst någonting av Lena Andersson då, författaren?
Mm, har jag också gjort. Men inte hennes böcker, jag har läst utdrag ur dem. Och jag har läst artiklar och recensioner av henne.
Jag har hört, recenserar hon?
Ja, jag har varit på ett föredrag också som hon har haft.
Mm. Jag har läst hennes debutroman, men det var länge sedan. Var det bra så?
Mm, just
som
det.
Handlar om hennes uppväxt i en Stockholmsförort på 70-80-talet. Det var en grym roman som jag verkligen rekommenderar.
Mm.
Och sen har jag då vänner och kollegor som har plöjt de här egenmäktigt förfarande utan personligt ansvar. Hon vann väl Augustpriset för egenmäktigt förfarande, va?
Jag tror det. Mm. Det var då jag var på det här föredraget som hon höll. Spännande.
Ja, och så har man då spekulerat i någon av de här böckerna förekommer någon man och Roy Andersson, filmaren, har gått ut och sagt att det är han.
Just det, det är jag, det är som, jag är som är
Hugo. Är det?
Hugo
jag som är Kurt, höll jag på att säga. Jag som är Kurt. Kurt Snabb. Mm. Hugo Rask var det. Så jag tycker att hon är en fantastisk författare. Men jag har missat henne lite i hennes debattartiklar och sådär, har jag märkt. Men så nu då är det ju en som har figurerat sen igår, tror jag det är bara.
Mm.
En krönika hon har skrivit om kvinnor som sminkar sig och använder mascara under skid-VM.
Mm.
Apropå att nu då ska jag tycker att hon har trampat i klaveret rejält. Och det är många som har tyckt det och många som har hyllat det på min Facebook.
Ja, så som har hyllat också. Jag har bara läst de kritiska rösterna.
Ja, jag har läst folk som tycker att det är grymt. Äntligen någon som tar upp det här med sport och smink.
Mm. Hör det inte ihop, eller?
Förfärligt. Nej, det tycker en del inte. Mm. Och då är det en bild på henne över krönikan. Jag vill också fråga om du såg säsongspremiären på andra säsongen av Vi alla fotografer med Schyffert och Reborg.
Jag har sett lite grann. Ni ser, det här med genusperspektivet.
Ja, så jävligt spännande. Det var ett fantastiskt spännande avsnitt där Schyffert och Reborg får ta foton ur genusperspektiv. Alltså med försöka sätta på sig genusglasögonen och se... Hur brukar man fota kvinnor? Hur brukar man fota kvinnor med makt och män med makt? Och vad är skillnaden? Och fotomodeller och underklädesreklam fick då Schyffert till exempel som uppgift. Och han fick då möta en kille som kallar sig för genusfotografen. En ung kille som väldigt kritiskt granskar bilder och bloggar om det, vad jag förstod och så, skriver om det.
Så coolt.
Och det blev ett väldigt fint möte, för den här killen har då kritiserat Vi alla fotografer väldigt hårt.
Mm.
Och så möttes de i något och man såg att då... Schyffert som jag själv är livrädd för. Jag vet inte varför. Jag tänker att han ska säga något elakt om man står och pratar med honom.
Mm.
Så den här unga killen lyckas liksom få honom berörd. Verkligt berörd. Och man ser att han, apropå gamla föreställningar, att han tänker efter. Oj, vad har jag lutat mig tillbaka i utan att veta om det?
Mm.
Så han säger det här, nej, nu är det så starkt, nu är jag så berörd, nu måste jag gå. Ja. Det var väldigt fint.
Ärligt.
Jag tyckte att det var ärligt. Och just då handlade det om hur fotar vi kvinnor med makt och hur män då.
Mm.
Och det här fotot på Lena Andersson då, författaren, ovanför hennes krönika som heter Med rinnande mascara i spåret på DN.
Mm.
DN.se. Hon har en skjorta som är lagom uppknäppt. Inget smink, ser stenhård ut med en rynka mellan ögonen och bister mun och glasögon. Och precis så som män brukar vara fotade.
Mm.
Ofta, när man ska lyssna på dem.
Mm.
Så att hon följer ju då den mallen, att jag tänker fan inte stå här och le på något foto.
Mm.
Bara för att jag är tjej, vilket jag kan förstå. För alltid när jag blir fotad, le, nej le, nej nu ler du inte, le, le. Det här har vi pratat om förut.
Hon har glasögon på sig här, ser jag också.
Ja, du ser det. Hon ser otroligt arg ut. Som en vikarie som man var rädd för när man var liten. Precis. Eller som man tyckte väldigt illa om. Mm. Och hon skriver då så här. Nu ska jag också citera lite så här som du har gjort. Kanske har jag under lång tid tittat mer förstrött på skidor än nu under VM i Falun. För det har gått mig förbi att längdskidåkare på toppnivå numera sminkar sig inför tävling. För 30 år sedan när jag själv tävlade i grenen skulle jag vid åsynen av något dylikt ha tänkt att där har vi att göra med någon utanför trätstriden och med andra prioriteringar i livet.
Mm.
På den tiden var man antingen ute och tränade eller satt hemma och speglade sig. Så icke längre. Nu tränar man och speglar sig.
Mm.
Jag vet inte vad jag ska tycka om det. Jag tycker att det är rätt föraktfullt.
Ja, men det tycker formulerat. Jag också att det är. Det är någonting som man, som man, det känns som att hon vill läxa upp någon som gör fel.
Mm. Utan tvekan är det opraktiskt att måla sig runt ögonen när man ska göra en fysisk maxprestation.
Mm.
Och så pratar hon om att skidåkning är en gren som man kör ut i skogen och de flesta inte ser den.
Vattenfast mascara, hon har talat om det.
Ja, nej, det är inte det hon, jag tror att det är själva sminkandet.
Jag förstår.
Hon kanske inte har hört talas om det.
Nej, jag ville bara lägga in det.
Det finns flera krönikor kända folk också frågar, har du inte hört talas om vattenfast mascara eller ögonfransar som sitter fast? men hon menar då att det är fel att vilja pynta sig överhuvudtaget när du ska göra en maxprestation. Det är det hon faktiskt vänder sig emot. Hon tycker att det är fel, det hör man helt klart på hennes... Krönika. Hon säger att något har hänt med skönhetsidealen inom längdskidåkning. Hon skriver att längdskidåkning har länge varit en omvittnat okokett gren.
Mm.
Att smink och naglar och sånt där, det tillhörde utländska friidrottare.
Mm.
Som, och deras ansträngning kan man i princip jämföra med, vad heter det, ballett.
Mm.
Okay. Då måste jag vänta.
Det är väldigt mycket hårda generaliseringar här.
Ja, men och hon ser, det slår henne också, skriver hon, att jag aldrig längre ser någon skidåkare med slem hängande ur näsa och mun, vare sig i målområdet eller längs banan.
Det gör jag.
Det gör jag också. Ja. Och så skriver hon så här, detta som var så vanligt tidigare, kan de estetiska och kommersiella normerna verkligen ha gjort åkarna så disciplinerade att de genast torkar bort oönskade utsöndringar? Eller kan det vara så viktigt att se bra ut att även toppåkare hellre saktar ner lite för att slippa ha att göra med den sista kraftuttömningen sega salivrester. Förlåt att jag läser med den här rösten, men jag tycker att det här är så...
Det låter lite 40-tal.
Ja. Mm. Mm. I hela detta resonemang finns ett aber att herrarna då inte sminkar sig. Mm. Och det är här skon alltid klämmer, skriver hon. Ytan, pyntet och ornamenteringen gäller bara kvinnorna. Alltid, alltid. Skriver hon.
Det låter som att hon förespråkar en ganska svartvit värld, får jag en känsla av.
Mm. Mm. Ja, det tycker jag också. Mm. Så länge kvinnor envist förknippar sig själva med dekoration och pynt, kommer de att förknippas med det och glastaket blir kvar.
Mm.
Man kan inte gärna söka de där begärsblickarna och sen klaga på att ingen ser hur duglig man är.
Nej.
Vänta.
Där tappar du mig.
Hon egentligen säger att man kan alltså då inte söka bekräftelse kring sitt utseende och sen komma och säga att ingen som lyssnar på mig. Folk säger bara att jag är söt.
Ja, då är vi lite tillbaka till det här att kvinnor inte får ha på sig och se ut hur de vill.
Ja, man ska heller inte ha kort kjol, för då kan man bli våldtagen. Då får man skylla sig själv. Hon är lite ute på den stigen, tycker faktiskt. Jag, om jag ska vara... Men man vet ju inte riktigt. Som du säger, hon kan ha trampat i klaveret här och menat någonting. Men det hon menar är ju att hon tycker att det är fel att kokettera.
Mm.
Det tycker hon.
Och jag har en vän som är mycket för det här i offentligheten. Och hon vägrar att sminka sig på fotografier. Hon vill inte göra sig fin, för hon tycker att det är också att det är fel budskap att sända ut till unga tjejer. Mm. Men jag tycker inte riktigt så. Jag tycker att det måste finnas den här gråskalan som jag älskar. Att man måste få känna sig fin själv. Jag tycker det blir så radikalt och så extremt.
Mm. Vi ska gå in på, många har tyckt som du gör.
Ja.
Men hon avslutar med att skriva att i VM-studion då. Såg du när du pratade i VM-studion någon
gång? Ja, det gjorde jag, men jag kommer inte ihåg det framför mig.
Det fanns två skickliga experter varje dag, en man och en kvinna. Båda är före detta skidåkare. Mannen, nu ska du lyssna. Mannen bar prydlig skjorta och ibland tröja utanpå. På kvällen kavaj. Han såg ren, kammad och effektiv ut. Men inget i hans utstyrsel var ägnat att dra uppmärksamheten till honom. Han var där för att presentera sakkunskap och var klädd för uppgiften. Kvinnan skulle också presentera sakkunskap om skidåkning, inget annat. Ändå var hon fixad som skulle hon på bal.
Mm.
Så vidare. Men det jag tycker är intressant där är att om du googlar bilder på Lena Andersson så är det sig själv hon beskriver.
Mm, det håller jag med om.
Mannen bar prydlig skjorta, det gör hon jämt. Mm. Och ibland tröja utanpå, det gör hon också. Mm. Skjorta där skjortkragarna kommer ut utanpå. Och ren, kammad och effektiv.
Mm.
Hon är hotad, känner jag som, när någon är klädd som för att gå på bal och är effektiv.
Mm. Det är fel
hon
då.
Hon kan inte se bakom det.
Nej, för jag kan samtidigt, en del av mig håller ju med om att varför måste kvinnor vara så snygga och attraktiva och mumsiga i bild? Och jag tänker ju själv att jag vill vara fin när jag är i tv och film. Och jag kan bli väldigt trött på det. Så det finns ju någonting i det hon säger, men jag håller inte med.
Framförallt med mig som har problem att gå ut utan smink.
Mm.
Så att hon är ju någonting på spåren jättemycket, samtidigt som jag inte tycker om hennes ton.
Nej.
Och jag tycker att det är jätteintressant och spännande och ämne att snacka om.
Ja.
För att det är någon då som har skrivit apropå det här med de här två i studion.
Ja.
Och det tyckte jag var väldigt, väldigt spännande. Som skriver att hon då, Johanna Ojala.
Vänta, vem är det?
SVT-experten, det var hon som satt och såg ut som hon skulle gå på bal. Och man då inte, hon resonerar då att hon kan inte se bakom det, det är ju det hon säger. Mm. Varför ska hon se ut så där när hon bara ska vara expert, medan den andra var så effektiv och fin då när han hade sin tröja och lilla skjortkragar. Men hon glömmer då att programledaren, André Pops, han är så solbränd, han har solat så mycket solarium va?
Mm.
Han har alltid jättetjock underlagskräm.
Mm.
Han har spretfrisyr med ett ton frisyrgelé i.
Mm.
Och han har en jätterippad och tränad pappakropp.
Ja, absolut.
Det enda som saknas är ögonskugga och mascara.
Ja, och det är inte den manliga normen. Det är mer i USA när man rör bort varenda hår på kroppen. Och mer
fast mot det är feminina. Jättemycket här. Mm. Kolla in manliga unga skådespelare. Hur vältränade är inte de? Det var de inte för 7-10 år sedan.
Nej, det är verkligen sant.
Utseendefixeringen har kommit dit också. Du ska sälja dig själv som om du vore en produkt. Det är väl snarare det hon kanske skulle slå slå ner på då. Och det är jätteintressant. För sportjournalister skriver att de har sett kvinnliga skidåkare kräkas i sina egna munnar och sen spotta ut det. Och att det hänger liksom snor och grejer om man skulle ta sig till arenan.
Just det.
Det är där man verkligen kan se allt det här.
Mm. Och där är vi ju inte.
Nej. Och den här fördomen som hon har att en sminkad tjej är mindre seriös än en osminkad, det tycker nog gestan jag är det värsta med texten.
Mm.
Precis som någon annan har skrivit.
Mm. Jag har inte läst så mycket om de här inläggen. Jag hör vad du säger. Jag tycker inte om den. Jag tycker inte om fördömandet i den.
Nej, och sen har de intervjuat lite skidåkare.
Ja.
Frågat henne, är det stor risk att mascaran rinner under loppet? Det är en tjej som var med i stafettlaget här nu.
Mm.
Och hon svarar, ja, i så fall skulle man använda en väldigt dålig mascara, säger hon.
Mm.
Och hon tycker inte det är något motsatsförhållande. Hon är ju själv skidåkare då.
Mm.
Och var med i VM. Hon tycker inte någon motsats att sminka sig och åka skidor fort.
Nej, det tycker nog inte jag heller.
Nej. Och så frågar journalisten, hur många gånger har du hört talas om skidåkare som har störts av sitt smink under loppet? Aldrig, aldrig. Det var en väldigt rolig fråga.
Aha.
Lite absurd, säger hon.
Mm.
Snorar och slämmar inte längre. Sakta ni till och med av farten för att kunna torka bort det.
Mm.
Att man skulle sakta ner innan mål, säger tjejen.
Mm.
Jag har aldrig hört något så dumt.
Nej.
Och jag vet inte vad hon grundar det på. Snorar ni inte då? Jo, vi snorar nog mer nu än vad vi gjorde för 30 år sedan, säger hon.
Mm.
Och vi tränar ju lika hårt som killar. Det är inte lika stor skillnad längre. Och sen säger hon så här om Lena Anderssons artikel. Man ser det man vill se.
Mm.
Och att det kanske är svårt att ändra Lenas uppfattning.
Mm.
Hon kanske borde se en annan bild. Men det beror på vilka ögon hon vill ha öppna, säger Maria Rydqvist, den här elittjejen.
Det var väldigt bra svarat av henne. Jag tror att hon är helt rätt på det, med tanke på att jag kan hålla med Lena Andersson verkligen om objektifieringen av olika människor. Men att ge sig på idrottsmän som icke-seriösa för att de har mascara, eller idrottskvinnor, tycker jag är väldigt märklig retorik.
Det är lite konstigt. Det är lite som, folk har skrivit inlägg här om att det är lite som en pojke som vill ha rosa ballettklänning och tiara. Då är han jättegullig och jättefint.
Mm.
Men sen tjej i samma kretsar, en dotter, fnyser man åt och så mumlar man, ja, det är social könsstruktur.
Ja, precis.
Att det blir vi ute på farligt vatten när det är själva smaken. Eller någon också kvinna har skrivit om det här, någon journalist, jag ska inte ta upp vad hon skrev, men hon har bott i Italien mycket.
Mm.
Hon sa att det är bara i Sverige som vi har det här idealet att vara omålad, fräsch och äppelkindad, och då är du seriös. Det är stenhårt,
ja, vi manifesterar
men i
så
Italien
fort.
Kan man vara, ja, mm. kan man vara feminist och ha hur mycket smink som helst. Det är inte lika hårt liksom.
Nej. Nej, men jag tänker mycket på det här just med Lena Andersson själv. Hon är återigen en sån där som är svår att bestämma ålder på. Och det var, det
hon är som, ett år äldre än mig.
Ja, hon är född 70. Mm. Men jag tycker om att hon ger en annan bild av kvinnlighet. Men det enda som kommer för mig är för olika. Och det skulle vara skitintressant om Lena Andersson svarade på den här kritiken. Så man får förstå vad hon egentligen menar. För att det skulle vara intressant att få uppföljning på det här.
Jag tror att det handlar om, jag förstår precis vad hon menar. Jag förstår att hon också på ett sätt, det finns mycket i det hon säger som är rätt också.
Mm.
Det är väldigt, men om man håller på med idrott,
mm.
med målet att, och om man gör det på, med tanken, vad ska andra tycka om min prestation?
Mm.
Om bara pappa älskar mig, eller om bara media ser mig nu och låter mig vara med i allt om idrott, ja. Eller vad det är man vill vara med i.
Eller jag kan liksom få ett större sponsorkontrakt så jag kan få mer pengar.
Då har jag ju mina tankar mig till ett objekt.
Mm.
Om jag sminkar mig och tycker, vad ska andra tycka om mitt utseende, hoppas alla tycker om mig gud vad ful jag är om jag inte har smink, lite som jag är inne på ibland, när jag har mina dåliga veckor i månaden, då sminkar jag mig som ett objekt, och om jag är osminkad och mattesnille och tänker hela tiden, åh, hoppas andra tycker om min intelligens och min seriositet, hoppas alla ser nu hur seriös och intelligent jag är och inte tar mig för någonting annat. Då är jag också osminkad och mattesnille, men, och är ett objekt.
Ja, med en självmedvetenhet som gör det till ett objekt. Det är helt rätt. Jag är med i din tanke.
Det är liksom hela... Och där är väl det här som du var inne på förut, att stötta alla att få göra fel.
Ja.
Man kan alltid trycka på rewind. Man kan inte göra om det.
Nej.
Men man kan spela över det med något nytt.
Ja, och faktum kvarstår att även om hon tycker att det här är hennes livstext och står för varenda millimeter, så fråntar ju inte det henne från hennes extremt vackra språk i hennes romaner. Alltså, en människa
fantastisk. Ja. Ja, och hon får gärna tycka sådär, men jag tycker verkligen inte som Lena.
Inte jag heller.
Och det handlar, för mig handlar allting om att äga sig själv, och det är en livslång uppgift.
Mm.
Och det kan jag bli väldigt berörd av. Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt, eftersom jag som människa i mina, in i minsta lilla liksom cell, är beroende av gruppen.
Mm. Jag med.
Och vi lever, 2015 är det nu, och vissa saker har kommit upp till ytan och andra inte.
Jag fixar.
Och det är ju bra att ta upp saker till ytan, tycker jag.
Ja.
Men det här är... och Lena, hon kan vara duktig och se seriös ut. Jag var duktig och charmig och försökte se snygg ut. Och du kan vara duktig och...
Högpresterande och, bara.
Högpresterande och vacker. Alltså... Allt handlar om att erövra sig själv och vara subjekt i sitt eget liv. Och Lena, jag tror att du skulle tycka om mig och Julia. Även om jag till exempel, eller Julia, kommer med knallrött läppstift.
Det tror jag också. Men du, Anja, nu måste jag bara tänka här. Jag fick en sån här tanke på hur hon har det socialt. Jag fick en känsla av att hon kanske inte är en tjej med jättemycket tjejkompisar. Det verkar som att hon är lite arg och rädd för kvinnor. Eller också läser jag bara in det. För att jag själv har varit det.
Jag läser in det i artikeln.
Ja,
eller i hennes krönika. Men sen har jag ingen aning om det. Men i krönikan gör jag det. Det är svårt att inte läsa in det faktiskt.
Men där landar vi fel. Det handlar om att vi ska gå på en ännu smalare linje än vad vi redan går på. Och det är jag emot.
Ja, och jag tänker så här att när jag möter Lena så kan man kan ju sminka halva ansiktet.
Okej.
Och så får det här kristna budskapet och vända andra kinden till en annan... Helt ny innebörd. Jag kommer starta en ny trend. Man sminkar halva ansiktet och så är det andra osminkat. Så när jag vänder min seriösa sida till och sen min...
jag är bara en brud!
Sida till. Mm. För det är vad hon menar då när man har smink. Så ska jag växla så här hela tiden.
Det låter lite schizofrent, men jag ser fram emot att möta...
Jag bara... Lena, lyssna på mig.
Tre snabba.
Ja, det är vi framme vid.
Mm.
Är du helst ensam hemma? Eller ensam, apropå då att jag har varit ensam hemma och du också för den delen. Eller är du helst, åker du utomlands och är ensam på hotellet? Var känner du dig tryggast? Ensam i ditt hem eller ensam på ett hotellrum?
Åh, vilken bra fråga. Är jag ute och jobbar på hotell eller är jag...
Ja, det kan vi säga.
Ja.
Du är på turné.
Alltså jag måste nog säga att jag är hellre ensam på turné.
Ja, för att det finns andra personer på hotellet.
Ja, och att några dagar var det himla härligt. Men jag har ju min mörkrädsla också. Så att det känns tryggt på något sätt på ett hotell.
Mm. När jag spelade in tillsammans, ska jag säga snabbt, då var det bara jag en kväll som sov över på det här gamla hotellet som ligger uppe på höjden där.
Var?
Ja, det är enplanshotellet, gammalt.
Vilken stad är det?
I Trollhättan. Ja. Jag fick veta det precis på, när de skjutsade hem mig. Det kommer bara vara du här i natt, så att de kommer att ställa fram lite frukost.
Jag var så jävla rädd och det var balkongdörrar som var i marknivå så här. Åh, vad hemskt det var.
Uff.
Då var det värre att vara ensam på hotell. Men oftast, jag håller nog med dig kanske.
Ja.
Ja. Anja, vi ska ha lite en så här affirmationsönskestund här i Tre Snabba idag. Nu ska du få bestämma hur ditt... Vi säger att du har ett halvår på teatern. Fram till jul säger vi, för det är lätt. Vad gör du fram till jul på teatern? på ja, du får välja helt vad du vill.
Jag är tjänstledig för jag filmar hela hösten.
Mm.
Det gör jag helst på teatern i höst.
Okej, okay, bra.
Mm. To be honest.
Ja, tack för din ärlighet. Mm. Det är inga krusiduller där inte.
Nej. Julia, du ska på bal med kungen.
Oh.
Kommer du att sminka dig eller inte?
Lätt. Fy fan vad jag ska sminka mig.
Okej.
Okay. Anja, nästa fråga är återigen en önskedröm. Och det handlade just om det här film och tv då. Det vill säga fram till jul för att göra det enkelt. Vad filmar du då?
Jag har huvudrollen i en otroligt bra stor tv-serie.
Mm.
Som kommer att bli en succé.
Mm. Vad kul.
I flera säsonger.
Åh, mm. Oh, vad härligt.
Mm. Och får djupdyka ner i det här porträttet.
Mm.
Med jättemånga bra skådespelare som alla har skitbra roller. Inklusive dig.
Ljuvligt.
Mm.
Mm.
Julian,
mm.
Om du hade en miljon idag. Du fick ett kuvert med en miljon i, eller en check då.
Mm.
Och du måste bränna dem idag. Alltså inte elda upp dem, utan du måste köpa något. Vad skulle du göra, köpa eller uppleva för den miljonen på en dag?
Oj, har jag hela dagen på mig?
Ja, du, från du vaknade i morse, du fick ställa klockan jättetidigt för du visste att det här skulle ske.
Jag skulle köpa en lyxresa för mig, min familj och bjuda med mamma och mina systrar.
Mm.
På en, ja, kanske hela familjen faktiskt, på en sån här riktig hejdundrande resa i 3 veckor. Kanske åka på safari i Afrika och sen till Mauritius i 2 veckor.
Mm, mm.
Det, gud, där går ganska mycket pengar. Sen hade jag tagit hela min familj med mig till NK och plöjt.
Mm. Härligt.
Sen hade jag gett bort ganska mycket till romerna för att de har det så tufft. Eller till någon organisation som hjälper dem på lite längre sikt kanske. Ja. Eller kanske man inte får ge bort. Får man ge bort?
Ja, självklart. Göra vad du vill. Göra, köpa eller uppleva. Och det kan man ju säga att det är göra. Mm. Att göra någonting.
Det är ju söndag så jag kan ju inte köpa någon lägenhet idag men... Nej. Nej, så får det bli. Det får bara bli
underbart.
Mm. Anja, nu kommer min sista önskefråga.
Mm.
Livet fram till jul, hur ser det ut? Alltså inte yrkesmässigt nu, utan livet.
Vi kommer att göra renovera i stugan och det kommer bli fullständigt underbart väder i sommar.
Mm.
Så att innan jag börjar filma då på hösten så kan vi hänga i stugan. Vi ska till Mallorca och vi kommer också hinna planera in lite helger i olika storstäder under hösten. Innan vi åker till Bahamas eller Seychellerna över jullovet.
Mm.
Och jag kommer att lära känna ännu fler spännande människor.
Mm.
Vi växer kreativt, du och jag och vår kompanjon Sofia. Och jag möter människor med ett rikt inre och yttre liv och som också har en rik andlighet. Sen får folk tolka in vad de vill i andlighet, det gör mig ingenting. Men som har ser på livet på ett sätt som får mig att vakna till nya nivåer.
Mm.
Att jag liksom expanderar i själen och i mitt vanliga liv, i görande. Ännu mer mod, jag är så modig så att jag spränger gränser som jag aldrig vågat spränga förut.
Yay.
Ja, det är vad som händer. Vilka underbara frågor.
Ja. Härligt. Mm. Det är väldigt härligt att lyssna på. Ja. Go.
Och du och jag får liksom plötsligt sjukt mycket pengar för podden.
Ja.
Och kan fortsätta med det här.
Det hade ju varit grymt, Anja.
Mm.
Tack alla lyssnare för de underbara musiktipsen vi har.
Ja! Åh, vilken bra musik. Anja och Julias spellista har man plötsligt på Spotify och sånt där.
Ja, ska vi sätta ihop den och lägga ut den på Facebook, Anja?
Det kan vi göra. Mm. Jättefint, det gör vi.
Tack.
Så kan ni också ta del av den.
Och tack kära lyssnare för att ni följer oss på Instagram, Facebook och våran mail anjaojulia@gmail.com. Och tack Theo Holmer som klipper och håller ordning på våra ibland lite för långa utsvävningar.
Hej då!
Hej då!
Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.